Hej och varmt välkomna till Sällsynta podden, en helt ny podcastserie om sällsynta sjukdomar. Det finns fler än 7000 olika sällsynta diagnoser, det vill säga en diagnos som berör högst 5 personer på 10 000 invånare. Men närmare en halv miljon personer i Sverige lever med en sällsynt diagnos, så det är således inte så ovanligt att ha en sällsynt sjukdom. Men att leva med en sällsynt sjukdom innebär ofta komplexa och livslånga behov. Symptom och diagnoser är olika, men det finns också många likheter i hur livet påverkas för de som lever med en sällsynt sjukdom och deras närstående. Och det ska vi prata om här idag. Jag heter Petra Eurenius och initiativtagare till Sällsynta podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Och nu har jag glädjen att kunna presentera dagens gäster här i poddstudion. Ni tre står för en perfekt blandning av expertis och egna personliga erfarenheter. Så här sitter bredvid mig i studion Oskar Ahlberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är ordförande i Svenska MPS-föreningen, en patientförening för en grupp av sällsynta sjukdomar. Och du är också styrelseledamot i Riksförbundet sällsynta diagnoser. Och till det så är du också pappa till en son med en sällsynt sjukdom.
Ja, det stämmer bra det. Kasper heter han.
Hur gammal är Kasper?
Han fyller 8 år om 3-4 veckor ungefär. Han är en väldigt stor pojke, fysiskt stor, men han har då en diagnos som gör att han har en kraftig kognitiv funktionsnedsättning.
Vilken diagnos har Kasper?
Den heter MPS och det är alltså en förkortning för något som heter mukopolysaccharidos. Det är en väldigt ovanlig sjukdom, det är färre än 1 på 100 000 som får den, alltså färre än 1 barn per år som får den här sjukdomen. Den är genetisk. Den påverkar egentligen hela kroppen och det finns en serie av sjukdomar 1, 2, 3 och 4 då. Min son har MPS 3 specifikt och den utmärker sig av att den framförallt påverkar hjärnans utveckling. Har man MPS 4 så är det framförallt skelettets utveckling som påverkas och de olika varianterna påverkar kroppen på olika sätt, men för min son är det just hjärnan då. Så att stor pojke men kognitivt som en liten bebis. Han har blöjor, måste ha hjälp med allt från att få i sig mat till att på sig kläder och behöver egentligen assistent med sig för det mesta kan man säga.
Vi ska snart få höra mer om Kasper och hur ert liv i familjen påverkas av att ha honom i er familj. Men jag vill också passa på att presentera här inledningsvis våra två andra gäster. Lina Nordqvist, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är riksdagsledamot, Liberalerna och medlem i socialutskottet. Ja, du leder också det intressepolitiska nätverket för sällsynta sjukdomar i riksdagen.
Det stämmer.
Ja. Och vi har också med oss Anders Olausson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du är honorary president i European Patient Forum som bildades på initiativ av EU-kommissionen 2003 där du var ordförande under 14 år. Yep. Du är också ordförande i Ågrenskas styrelse och i den kommitté för sällsynta sjukdomar som Ågrenska startade tillsammans med den europeiska patientorganisationen för sällsynta sjukdomar 2016 i FN.
Stämmer det?
Ja, varmt välkomna hit.
Tack.
Och ni har ju både personliga och expertkunskaper som tror vi kan leda till ett bra samtal här idag om hur vi kan hitta lösningar. Men för att hitta lösningar behöver vi också förstå var i utmaningarna finns. Så vi har några frågeställningar som jag tänkte vi skulle prata om här idag. Hur påverkas livet och vilka olika behov har de som lever med en sällsynt sjukdom och deras anhöriga? Och hur kan vi säkerställa att vi kan tillgodose de här behoven i större utsträckning än idag? Och livskvalitet är ett begrepp som är viktigt. Hur definierar vi det för just de som har en sällsynt diagnos och deras familjemedlemmar och anhöriga? Och vad tycker de myndigheter som har att utvärdera nytta av vård och behandling? Vad står livskvalitet för dem? Att ställa rätt diagnos är viktigt. För 1 av 5 med en sällsynt sjukdom så tog det 10 år att få rätt diagnos. Hur kan den vägen till diagnos bli kortare? Och hur kan vi hjälpa sjukvården som står inför en patient med olika symptom man kanske aldrig tidigare stött på att snabbare förstå vad det handlar om? Vi ska prata lite om behandlingsmöjligheter och rättigheter och också vilka initiativ och beslut på systemnivå som kan bidra till att lösa utmaningarna för att förbättra för personer med sällsynta och anhöriga. Så det var några frågeställningar som tror jag räcker för den här stunden tillsammans här idag. tillbaka till dig, Oskar. Du är pappa då till en son med en sällsynt sjukdom. Kan du berätta lite mer? Du berättade om diagnoserna. Berätta lite mer. Hur ser ert liv ut i er familj? Hur påverkas vardagslivet rent konkret för er med sonen i huset?
Ja, det påverkar ju egentligen hela livet kan man säga. Det här är en ganska allvarlig funktionsnedsättning. Man måste hela tiden planera en väldig massa saker. Precis som att när man har ett nästan nyfött barn så måste man måste själv tänka efter när ska han ha mat, när ska han byta kläder, hur mycket motion ska han få. Han kan inte själv säga jag är trött eller jag behöver mer motion. Man måste som förälder hela tiden tänka på det här då. Det är mycket planering kring även externa saker som vi har ju då personlig assistans. Då måste det planeras. De ska schemaläggas. De ska få lagom mycket vilotid. Många av dem jobbar på natten. Då måste de få tillräckligt mycket vila från ett nattpass till nästa pass. Och just nu har vi 8 assistenter som vi då planerar för honom. Han behöver skolskjuts för att komma till skolan. Det påverkar hela livet. Sen har jag ju 2 andra barn också. Så Kasper har en stora syster som är 10 och som går i 4:e klass och inte har någon som helst diagnos. Och springer och hoppar och är med på friidrottsträningar. Hennes friidrottsträningar måste ju planeras med Kaspers assistans. För han kan inte följa med och liksom leka på friidrottsplatsen. Jag har också en 3-åring som går i förskola och som tycker att Kasper är det roligaste som finns. Hon blir överlycklig när Pascha, som hon kallar honom, kommer hem. Men jag måste ju, och det här med kvalitet, så när jag då för 10-15 år sedan började fundera på att kanske skaffa familj och sådär, då pratades det mycket om kvalitetstid var viktigt. Nu när du blir pappa så måste du ha kvalitetstid. Så kanske framför mig att det skulle betyda att jag hade en första söndagen i juni så går vi till Gröna Lund, hela familjen grej. Men sen fick jag ju diagnosen med Kasper. Han kommer ju inte leva så länge. Det är ju inte bara att han har en kognitiv funktionsnedsättning, utan hans hjärna förstörs ju i någon form av takt som man inte riktigt kan mäta. Han kanske blir 20 år, fick vi reda på, men han kanske inte blir tonåring. Många dör ju tyvärr som ganska tidigt i livet då. Så kvalitet blir ju en helt annan sak än att gå på Gröna Lund en gång per år, utan jag måste ju se till att hans ganska korta liv, som tyvärr inte innehåller så väldigt mycket spännande saker. Han får inte ut något av Gröna Lund, eller han har egentligen inga kompisar som han leker med. Utan jag måste hela tiden säga, vad är kvalitet för Kasper? Det lilla livet han har, han älskar ett ganska litet antal saker. Men han älskar ju då att äta till exempel. Så att måltiderna är liksom en viktig del för honom. Han blir extra glad när det kommer mat på bordet. Så kvalitet har liksom fått ett helt nytt begrepp. Eller begreppet kvalitet har fått ett helt nytt innehåll kan man säga för mig. Så det har varit en väldigt nyttig läxa. Jag har gått ifrån liksom kontor och kalkylark och kontrakt och sådana stora saker till när ska jag beställa nya blöjor från bolag som har blöjor för stora barn. När ska vi prova ut en ny rullstol och sådana saker då.
Det här låter ju som att det påverkar ditt och familjens liv i väldigt stor utsträckning. Arbetar du, eller hur mycket kan du och
jag arbetar ju inte på det sättet som man... Jag hade ett heltidsjobb och nu har jag ingen anställning alls. Jag har drivit ett litet företag, men jag kan säga att nästan all tid jag spenderar på dagarna har ju med antingen Kasper specifikt att göra. För även om det är hans hjärna som påverkas bäst så måste man ju göra undersökningar på hjärta och lever och njurar. De är väldigt oroliga för hans ögon. När kommer hans ögon försämras så måste göra regelbundna ögonundersökningar. Så det är väldigt många extra undersökningar som måste göras med Kasper. Han klarar inte så långa dagar i skolan. Han behöver komma iväg på... det finns ett jättebra ställe i Stockholm som heter Lunky Kring som har ridning för barn med funktionsnedsättningar. Det är otroligt värdefullt för Kasper, hans kropp, även om det är hjärnan som går fortast i, så även hans muskler påverkar, bryts då ner. Så all form av fysisk träning man kan göra för honom. Och det är ganska svårt med ett barn som egentligen är som en liten bebis. Man kan inte gå på klätterverket, utan man måste hitta något annat sätt. Och ridning är ett jättebra sätt. Så vi åker iväg och går på ridning med honom. Så att jag har inget heltidsjobb. Jag lägger väldigt mycket tid på Kasper och hans... Dels då formella då läkarundersökningar. Men också att jag behöver vara beredd på att tyvärr han är för trött idag. Han fick inte sova. Vi kommer att prata om sömn tror jag idag. Han har väldigt stört sömnmönster. Ofta sover väldigt dåligt. Han somnar inte förrän 3:30 natten innan den här till exempel. Och då kan han inte gå i skolan. Och då får han vara hemma med mig till exempel.
Kan vi hoppa tillbaka lite grann till när fick ni reda på att Kasper, eller hur märkte ni att han var speciell eller att han hade några särskilda problem eller dilemma, när fick ni diagnos? Kan du berätta lite om det? För det är en sån central del just på området sällsynt, att det ofta dröjer väldigt länge när man förstår vad det handlar om.
Ja, det är en så här i efterhand har jag förstått att för vår familj så gick det här ovanligt lätt och smidigt. Det tog ungefär ett år från att vi började misstänka att något inte stod rätt till. Ungefär när han var på 18 månaders kontroll som alla svenska barn går på, då sa de att ja, vi är lite oroliga för hans språkutveckling. Där får vi hålla koll på, men inte värre än så då. Hans förskola sa kanske vid 2 års ålder så har de att vi är oroliga för hans språkutveckling också. Och då har man fått från 2 oberoende källor att han kanske något inte står rätt till. Och så då den här gnagande oron som jag då ändå hade gått och burit på ett halvår. Att varför kommer inte den här ordexplosionen som hans stora syster fick och som andra barn har fått då? Då började den bli konkret. Kanske var det något problem med hörseln som gjorde att han inte kom igång med språket. Nej, ingen problem med hörseln. Vi gick till en talpedagog. De sa, vi kan nog inte hjälpa den här pojken särskilt mycket. Vi gick till en barnläkare och där var den första riktiga varningsflaggan. För hon sa ganska tidigt efter 5-10 minuter. Jag ser flera tecken på att någonting här är ganska komplext. Och för svårt för mig som barnspecialist att ställa diagnos eller prata om egentligen. Vi kom sen till Karolinska. Jag fick träffa en neurospecialist, alltså specialist på hjärnans utveckling. Och de började göra ett antal undersökningar. Jag var jag är ju ingenjör från början. Så att om jag bara tittar på det rent rationellt så var det spännande att till exempel fick man göra medicinsk fotografering. De fotograferade min son i profil och framifrån och bakifrån och hit och dit. Och jag förstod inte riktigt det här, men sen när vi väl fick diagnosen, eller snarare när de sa vi misstänker något som heter MPS3, aldrig talas om. Men jag googlade på det, så det första jag såg var en flicka som kom från Indien eller Pakistan. Alltså hon är mörk, hon har långt hår och direkt såg jag, hon ser ut som en syster till min son. Fastän hon är liksom egentligen en helt annan...
Utseendemässigt, dragen? Eller?
Ja, dragen. Och jag hade inte själv sett på min son att han hade speciella drag. Förrän jag såg ett annat barn som hade då den här diagnosen, som vi bara misstänkte vid det. Vi människor har en otrolig förmåga att urskilja små, små fina detaljer i ansiktet. Så att då kände jag att nej, det här är nog den diagnosen som ligger närmast i hands i alla fall. Sen hade vi ju i familjen hade vi ju ett par barn med autism. Han har kusiner med autism. Så den sommaren då när man gjorde en utredning, man sa vi misstänker det här, vi måste göra en genomsekvensering, ta lite tid, det kommer ta 4-8 veckor kanske. Och det var sommar dessutom, så det var semestrar och sådana saker. Vi brukar prata om den sommaren som sommaren då vi hoppades att han hade autism. För det hade varit en mindre allvarlig diagnos, för den här diagnosen förstod man, det här är inget bra, det kommer förstöra hans hjärna, han kommer inte leva så länge, det är liksom... som förälder så det blir den värsta tänk på. Det hade varit bättre med autism kan man säga då. Sen fick vi diagnosen då hade det gått lite drygt ett år från den här 18 månaders kontrollen då.
Och diagnosen var då?
MPS 3A specifikt då.
Och det drabbar hur många?
Ja, färre än 1 per 100 000. Så det är färre än 1 barn per år som får den diagnosen. Jag har träffat 1 barn med specifikt MPS 3A. Jag har träffat 2 andra barn som har MPS 3C som är snarlik men lite annorlunda. Då. Och då är jag ordförande i Svenska MPS-föreningen. Och eftersom det är så otroligt sällsynta, så i Sverige så är det en förening för alla MPS-diagnoser. Även om MPS 1 och MPS 3 är ganska olika i hur de ter sig, så har vi en förening för alla. Det finns likheter i hur de fungerar. Det finns forskningsprojekt som hjälper varandra och sådär. Men när vi har familjeläger så blir det väldigt olika. Barnen ser väldigt olika ut, de har väldigt olika förutsättningar. Vi får planera väldigt olika aktiviteter för MPS2-barnen, de är väldigt sköra, de får inte gå sönder. Vi måste göra väldigt riktiga aktiviteter, men de är supersmarta och superpå. PS3-barnen, de är ganska robusta, men de klarar inte av att läsa eller skriva eller prata eller sådär. Vi får hitta på olika grejer för dem. Men vi är väldigt roligt på våra familjeläger. Vi kramas mycket och vi gråter mycket och vi har, ja, det är fantastiska små tillställningar.
Låter oerhört värdefullt att de finns. Både läger och kunskap och dela med andra där.
Ja.
Mm. Hur viktigt, vad betyder det för er att få diagnos?
Det betyder ju allt, höll jag på att säga. Otroligt viktigt. För MPS3A då, som är så, finns det ingen behandling. Så det finns inget piller, ingen medicin, ingen operation man kan göra. Utan han kommer ha den här sjukdomen så länge han lever. Ändå så är det otroligt värdefullt. För det första så är det så här att som förälder ändå får reda på. Det är inte autism utan det är den här diagnosen. Okej, det är fruktansvärt att få höra. Men då behöver vi inte hålla på och liksom jobba med massa besvärliga övningar och specialister för autismspektra. Vi kommer inte felbehandla Kasper. Det hade varit en ganska stor. Det är väldigt många som har blivit felbehandlade ofta i många år. Det finns folk som har blivit opererade för man har trott att de har haft något fel. Något vanligt att säga fel på en höft eller en ryggrad eller så. Så har man förlamat dem för att de har blivit felbehandlade. Så att få rätt diagnos är otroligt värdefullt. Det har också gjort att jag har kunnat träffa andra människor. Både i verkligheten men också på nätet via Facebook och så vidare. Som har precis samma diagnos. Så jag kan få då tips när jag gråter för att min son sover aldrig och när ska jag själv få sova? Så kan jag få träffa en annan förälder i Connecticut i USA eller i Bangalore för all del. Som säger, så är det liksom. Vi gör så här. Vi har varm mjölk och klapp. Jag har provat stryka honom lätt i handflatan för det brukar de här barnen gilla. Ja, det visar sig att det gillar min son också. Det är sådana saker som inte är specifikt för autism utan det är ju specifikt för liksom, den här typen av barn då. Och sen ska man inte underskatta att Sverige har ju väldigt mycket stöd. Även om man inte kan liksom ge min son en tablett så han blir frisk. Så kan man ju få rullstol, man kan få habilitering, man kan få sjukgymnastik, man kan komma i särskola, man kan få skolskjuts. Det finns väldigt mycket saker. Och nästan alla de här sakerna kräver, det första de frågar när man söker skolskjuts är, vad har pojken för diagnos? Och att då säga, ja han är odiagnostiserad men han har de här behoven. Det är oerhört svårt att då få skolskjuts eller ja, någonting egentligen. Principiellt, och jag tittar på Lina här, alltså jag vet vad det står i lagen, står det att det är behoven som ska styra, inte diagnosen. Men det är i praktiken otroligt svårt att få tillgång till trygghetssystemen om man inte har en diagnos då. Så vi kommer med i ett sammanhang, patientföreningar. Jag får träffa andra föräldrar och jag får tillgång till all den hjälp som finns att få tack vare diagnosen.
Anders, du har inte ett barn med en sällsynt diagnos. Nej. Men du har träffat väldigt många familjer. Fler än 5 000 inom åren. Vi kommer in här direkt på livskvalitet och hur livet påverkas för den person och familj och anhörig som är drabbad. Vad vill du dela med dig av kring just detta med livskvalitet och hur livet påverkas av det du har uppsnappat upp och genom alla dina år med den här patient- och individgruppen?
Vad är min livssanning? Det är väldigt, väldigt fint att lyssna på det du beskriver, för det hör man ju från alla andra familjer också, samma berättelse, samma. Och att it takes one to know one, den enda som fattar egentligen hur du har det, det är ju en annan förälder som har ett barn med samma diagnos. Och när de möts, det är ju det vi gör på Ågrenska, när de möts då händer någonting. Det händer någonting, då kan man ta till sig, man kan acceptera och man kan gå vidare. Men jag tänker på det du säger om livskvalitet och allting och vad skulle man sammanfatta alla föräldrar, vad de säger. Tre saker, bli trodd, bli sedd, bli delaktig. För det är det som saknas. För det första så blir man inte sedd. Man är en detalj i ett system så att man går runt i det. Trodd. Man blir inte trodd för experterna har ju det krav på att de ska tro. Men om har ett barn med en sällsynt diagnos så hamnar du utanför trodd-spektrat så att säga då. Och då tar det en väldigt lång tid innan du kommer in. Och du pratar om det med diagnos. Jag har ju mött så mycket föräldrar, även internationellt. Och det är de värsta de kan säga, det är när avståndet mellan första symptom till diagnos. För det är ju som du säger om diagnosen, den är zip-koden, det är nyckeln till hela vägen då. Föräldrar vet alltid när första symptomen är, när det är någonting som inte stämmer. Och sen att vänta en massa år på att bli trodd, det är en resa som är fullständigt onödig. Bli delaktig. Alla föräldrar skaffar barn för att man ska vara förälder. Inte för att vara en passiv åhörare eller någonting annat, utan vill vara delaktig. Jag vill vara delaktig i min barns vård, jag vill vara delaktig i min barns utveckling. Har jag ork så vill jag också vara delaktig i utvecklingen kring min barns diagnos eller i andra. Är det berömvärt att du har ork till att dela med dig i andra fonder och så vidare. Så att det är de sakerna som jag skulle säga, då bli trodd, bli sedd, bli delaktig.
Lina, om du är riksdagsledamot, du jobbar på ett antal nivåer upp här kan vi säga, men du är också väldigt engagerad i just detta med sällsynta diagnoser. När du hör berättelsen här om hur livet påverkas för en familj som får ett barn med en sällsynt diagnos, vad är dina reflektioner och också utifrån det arbete som du är med och driver?
Jag skulle säga att det är just därför jag är så engagerad i sällsynta diagnoser. Men det är ju skyddsnätet och hjälp och stöd. Det är väl egentligen det jag har arbetat med hela mitt liv. Även om det från början var som apotekare, sen som medicinsk forskare, docent i fysiologi och lärare vid läkar- och sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala universitet. Och sen då via en rejäl dos frustration in i Sveriges riksdag. Och jag tycker ju ändå att sällsynta tillstånd ställer det på sin spets på något sätt. Det är alltid tufft att drabbas av någonting som är svårt. Eller att stå bredvid och se när någon annan inte mår bra. Är det något som är långvarigt så tär det ju otroligt mycket på en hel familj. På alla som bryr sig om den person som själv har drabbats. Och då är det klart att lägger man ovanpå allt detta att det också saknas kunskap, att ingen förstår, att människor gissar men kanske inte riktigt lyssnar och inte riktigt vet hur man ska lägga pusslet, då blir det ju rent ut sagt brutalt. Och det gör att jag tänker mig att om vi kan få till en riktigt bra vardag för människor med sällsynta tillstånd, då kommer alla vi andra åka med på köpet så att säga. För funkar det för någon, en familj där någon har en sällsynt diagnos, förutsatt att de nu får den diagnosen också, då kommer alla med vanligare sjukdomar och oavsett hur krångliga de kan vara och vilken kombination de kommer, så kommer vi alla att få det lättare. För vår situation är ändå alltid vad som än händer oss lite mindre belastande än just familjerna där det är sällsynta sjukdomar som slår till.
Du menar man börjar där det är extra krångligt och svårt och komplicerat?
Ja, för kan vi reda ut den trasselsudden, kan vi se till att människor får ett bra liv i bred bemärkelse, inte bara sjukvården utan hela livet, då kommer vi andra och få det oerhört lätt när vi får våra vanligare så att säga, ja, kroniska och kanske många samtidigt sjukdomar, så kommer, ja, passar det för den som har det svårast, då passar det för alla.
Ja, det är så roligt när du säger Lina, det påminner så mycket om, jag lyssnade på en sån effektiviseringsexpert, så om du har problem med uppskjutande beteende, gör alltid den svåraste grejen först, för då kommer alla de andra grejerna bli mycket lättare att göra sen. Men som människa tänker man, jag har den här jobbiga to-do-listan, men jag gör det här enkla först, jag plockar undan den rena disken först, för det. Men då kommer man aldrig till de svåra grejerna. För då gör man några enkla saker och sen så belönar man sig och så har man liksom klarat den här dagen. Så att börja med det svåraste är en jättebra princip, liksom stort och smått egentligen.
Men, så Lina, du är med i det intressepolitiska nätverket för sällsynta i riksdagen. Har det funnits under en längre tid? Eller hur kommer det sig att några av er tycker det är särskilt viktigt då, förutom du?
Det låter på sätt och vis mer avancerat än vad det är. Det handlar om, det är ju att eftersom det här är en människas hela vardag, så går det inte att sköta frågorna i ett utskott. Det är inte bara socialutskottet, det är inte bara utbildningsutskottet, forskning, kunskap, skolgång. Det är inte bara näringsutskottet, hur olika företag kan få bra förutsättningar att hjälpa. Utan vi måste ju få in allt. Och när frågor är så ja, men så liksom livsöverspännande, då brukar det bli så att vi försöker få ihop intressepolitiska nätverk där vi tillsammans försöker ses och prata om frågor, försöker nysta i saker, se saker från olika håll, ifrågasätta varandras lite förenklade lösningar och säga, men är det verkligen så där lätt? Och vad säger, tänk om vi gjorde så här? Och sen såklart anordna seminarier, bjuda in personer som vet saker som inte vi vet. Så att, det är ett bra sätt att försöka få det här tusenbitars pusslet och bli lite mer fullständigt så att vi undviker att fatta dåliga beslut.
Ja.
Anders, hade du en tanke där?
Ja, nu hoppar vi högt och lågt här. Ja. Jag skulle vilja säga så här att vi har ett mycket större problem, och det är att egentligen så har vi ett systemfel i hela samhällsstrukturen kring människor som har livslånga funktionsnedsättningar. Samhället är inte uppbyggt kring att människor ska bli vara kroniskt sjuka. Vi löste det förr. Då hade vi särskilda institutioner för alla som var kroniskt sjuka. Samhället och hälso- och sjukvården är uppbyggt för akuta sjukdomar. Akuta tillstånd. Då kan de fixa det och det går jättebra. Kommer du tillbaka nästa dag och fortsätter att komma tillbaka, då uppstår problemet. Och särskilt det att det påverkar, precis som du säger Lina, det påverkar hela livet. Få ett barn med en sällsynt diagnos påverkar hela livet, alla aspekter. Det vill säga, och vi har kallat det här internationellt, har vi börjat jobba med det. Och det var det som var grunden också till FN-resolutionen som vi fick igenom i december förra året. Vi kallar det The Big Five. Hälso- och sjukvård, skola, socialtjänst, Försäkringskassan, arbetslivet. De måste börja samarbeta. Men systemet är inte uppbyggt för att de ska samarbeta. Så att om vi gör stora förtjänster i början idag, så tillåter inte systemet att vi cashar in de förtjänsterna till förmån för Försäkringskassan, socialtjänsten eller skolan. Och det måste vi sätta kraft på att hitta lösningar för det här. Och detta är detsamma i hela världen. Försäkta att jag hamnar i det, men jag är väldigt engagerad i det här.
Du har ju helt rätt.
Första gången tog de upp detta i G20s möte i Osaka 2019. Då sa finansministrarna och hälsoministrarna, nu måste vi börja titta på sjukvård, inte som en kostnad utan som en investering. Plus att vi måste också börja titta på cross-budgetary system. Så det är på G. Tänk om Sverige kunde vara ledande i det. Så som vi gjorde, när var det 1994, när vi fick LSS. En fantastisk sak. Det finns inte i världen. Vi är de enda, alla andra människor ute i Europa tittar avundsjukt på dina assistenter och allting. Vi tycker det är självklart. För det, människan ska ju ha chans till ett vardagsliv, och då krävs det. Fine, då inrättar vi det.
Precis, vi måste ju kunna leva, inte bara överleva.
Och men det var politikerna som tog det initiativet och tog det beslutet. Då var ni jättemodiga.
Ja, det var liberalerna. Jag ville bara påpeka.
Och nu kom vi kom direkt in på detta med samhällsekonomi. Vi kom direkt in på detta med samhällsekonomi. Att se insatser. Nej, det är en viktig fråga och det är något som vi vill prata om idag. För det är att hitta argument för att insatser på olika nivåer är kostnadsbesparande för samhället, förutom att det minskar lidande för den enskilda familjen. Att man inte ses bara som en kostnad. Om vi går tillbaks lite till dig, Oskar. Är det någonting som du känner igen? Hur får du till exempel då, hur får du reda på de möjligheter som finns till ersättning om ni behöver vara hemma och inte kan arbeta? Vilka rättigheter man har som förälder till, och anhörig till en person med sällsynt diagnos?
Ja, det är en jättebra fråga. Och det där, det är som man säger, man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Som tur är så har ju min sjuke son och två friska föräldrar då. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt att veta vilka ersättningar kan man få. Från början så fick jag då, som då slutade jobba, så fick jag ett bidrag. Och sen så efter något år så försvann det bidraget. Så det här bidraget har vi slutat med i Sverige från och med bara någon månad fram i tiden. Och det tog mig ganska lång tid att räkna ut att nej, det har ersatts av ett annat bidrag som heter något annat som man söker från ett annat ställe. Jag kommer inte ihåg exakt, fortfarande kommer inte ihåg exakt hur det här, men det var verkligen inte som att gör på det här sättet, fyll i den här blanketten så kommer du att kunna livnära dig.
Men det, är det någonting som ni kan guida andra i samma situation genom intresse- och patientorganisationernas arbete?
Ja, jag får jättemycket, som ordförande så får jag jättemycket sådana frågor. Jag får ganska lite frågor kring liksom, vårdbehandling, tung sjukvård, utan det är jättemycket sådana frågor. Kan jag få skolskjuts? Var hittar jag bidrag? Orkar inte jobba. Vad har jag för rätt att få? Måste vi bli hemlösa nu? Eller finns det något vi kan? Jag får jättemycket sådana frågor hela tiden. Och nu är det ju så här, det finns, som du sa, det finns 7000 sällsynta diagnoser. Riksförbundets sällsynta diagnoser har kanske ungefär 1% av dem har en patientförening som är medlem i Riksförbundet. De allra flesta har ju ingen patientförening. Så att just här finns det en patientförening, men finns det ingen, då är man helt ensam och det är fruktansvärt ansträngande. Vi har ett jättebra LSS-system i Sverige och jag klagar ofta på att för min son behövde vi egentligen få fler timmar än vad vi får, men vi får ändå faktiskt assistans. Det är inte densamma i hela Sverige. Jag har ju min sons kompis då som är 3 år äldre, exakt samma diagnos, som bor i en annan region. De har ju överhuvudtaget ingen assistans. Den här diagnosen ger vi ingen assistans för. Det är helt olika tillgång till de här systemen. Det är väldigt, väldigt olika. Och då kunde jag hjälpa dem då, eftersom jag sa att vi gjorde på det här sättet. Och vi anlitade en jurist och vi gjorde på det här sättet. Det var oerhört komplext att få tillgång till det här assistans. Och nu har de också fått assistans. Och han är ju då, den pojken är då 10 år nu. Och har precis börjat få assistans.
Så en del i lösningen till att uppnå så god livskvalitet som möjligt är att åtminstone få kunskap om vilka rättigheter och möjligheter man har som familj eller anhörig eller patient.
Ja, precis. Ja. Och vi har ju många bra system, men det är också väldigt komplext. Så att du trycker på det, att få bra information är väldigt, väldigt svårt. Jag som ändå är ordförande och är ändå insatt, jag har egentligen inte heller särskilt bra information. Utan jag har bara personliga erfarenheter egentligen, om man ska vara superkrass.
Och den frågan kan vi ju vända till Lina också, riksdagsledamot som jobbar klokt, låter det som, i att ni samarbetar mellan olika utskott och olika expertområden och inser att kostnaderna hamnar inte på ett område utan på flera. Vill du kommentera det lite grann, hur ni ser på, hur jobbar med för att möjliggöra för personer med sällsynta sjukdomar eller anhöriga?
Nu blir det på sätt och vis flera frågor, men jag börjar med det här med kostnaderna. Så helt ärligt så är det en av de saker som gör mig ganska förbannad. Så det tänker jag inte prata länge om alls. Jag anser att skälet till att vi samlar in skatt, det är för att vi, när vi behöver göra saker tillsammans, ska kunna göra dem tillsammans. Sen om något lönar sig eller inte, helt ärligt så tycker jag det är oväsentligt. Det kan inte vara så att vi ska behandla människor om vi går plus på det. Skulle det vara så, skulle vi inte behöva någon skatt. Då skulle vi kunna ha någon egen liten räknesnurra som var och en av oss hade på huvudet. Så att jag tänker mig att det är inte den sortens hälsoekonomi vi vill ha, där man på något sätt ska vara tvungen att vara lönsam. Det samhället vill inte jag leva i. Däremot är det klart att man ganska enkelt kan se att om man, precis som Anders var inne på, ser till att olika delar av samhället, olika aktörer, samverkar och lyfter människor istället för att blankettattackera dem, så är det klart att man kommer få hälsoekonomiskt vinster i att man mår mycket bättre, en bättre livskvalitet, ett liv som man trivs med, där vi kan bli vårt bästa jag. Och det tycker jag är jätteviktigt. Och det är ju egentligen, det kräver ju högt och lågt skulle jag säga. Det kräver ju allt från att Försäkringskassan skulle behöva någon sorts portalparagraf som säger att ni finns till för att hjälpa människor. Det är ett enda syfte. Ni finns till som en försäkring för alla som bor i det här landet. Och det är er uppgift. Till då saker som kanske är mer på, vad ska man säga, mindre detalj, alltså på en mer detaljerad nivå. Som det här som du var inne på nyss, Oskar, det här med hur ska jag veta vad jag har rätt till, och även om jag får veta det, hur ska jag orka kräva min rätt? Där behövs det ju också en form av lotsar eller vad som helst som kan hjälpa till med myndighetskontakter, för idag kräver det att du har oerhört envetna anhöriga för att du ska få den hjälp du behöver. Även om du får reda på vad du har rätt till, så är det en djungel att ta sig igenom. Så vi behöver ju liksom handfast hjälp och en helt annan syn på människor. Och Det skulle vi kunna ha en lång podd om, men vi måste börja gräva i det där på många olika nivåer.
Och en fråga bara så handfast. TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har fått i uppdrag av regeringen att göra en utredning just nu gällande hur att räkna på livskvalitet även ur ett anhörighetsperspektiv. Är det någonting som ni bedömer?
Ja, det är jätteviktigt då, det här med livskvalitet. Idag, jag håller helt med Lina om att liksom det är... Idag är det för stort fokus på att det ska vara kostnadseffektivt. Är det en bra investering att behandla den här patienten eller är det inte? Det håller jag helt med om. Men om man ändå ska göra det så måste man titta på helheten. Och idag så när man då tittar på är det lönsamt att behandla eller vårda eller ge assistent till den här individen, då tittar man bara på den specifika individen. Som jag sa, jag har ju slutat jobba. Ut BNP. Jag producerade massa BNP, inte för att jag var så himla fantastiskt duktig, men jag hade ändå jobbat på ett företag som sålde grejer till andra länder. Och det gör ju inte jag längre. Men tittar man på den hälsoekonomiska utredningen kring min son Kasper, tar ju inte i beaktande mitt lidande eller mitt bristande yrke eller att jag inte kan jobba, utan det tittar bara på, liksom, på individen. Men för barn, hela familjen är ju påverkad. Jag mår ju trots allt ganska dåligt. Jag behöver gå i terapi och jag behöver massa stöd och hjälp. Det är ju också en kostnad om man ska titta på samhället. Vi vet att de här barnens syskon mår ofta väldigt dåligt. Jag är ju alltid orolig för, liksom, stora syster. Hur mår hon egentligen med vetskap att hennes lillebror kommer att dö? Det är också ett lidande som, liksom, ingår i livskvalitet. Beräkningen, den borde göra det i alla fall. Men i Sverige så har man bestämt att nej, vi ska inte titta på syskon, vi ska inte titta på föräldrar, det får inte ingå i den hälsoekonomiska analysen. Så man har drivit oerhört hårt och långt i Sverige, det är just det här som Lina egentligen vill slå sönder. Är det här en lönsam ingrepp eller vad det är? Man tittar på en väldigt liten del och man är väldigt fokuserad på den här kostnadseffektiviteten då. Men det är ju en mycket större fråga än bara specifikt då kring patientens individuella mående. Hans farmor mår ju dåligt av det här också.
Om vi går tillbaka till det lite mindre perspektivet livskvalitet som vi redan har pratat om här. Det finns ett begrepp som heter hälsorelaterad livskvalitet där man har definierat fem områden. Man pratar om rörlighet, egenvård, smärta, oro och hur man hanterar vardagliga aktiviteter. Och det berör alla diagnoser inom området sällsynta. Är de här relevanta till exempel för din son och hans liv? Känner du igen, Oskar? Är de här begreppen relevanta? Eller?
Ja, de är ytterst relevanta skulle jag säga. Vi tänker mycket på det här. Och lite beroende på vilken diagnos man har så för vissa är smärta oerhört viktig. Och för andra är rörlighet mycket mer viktig. Men alla de här fem är ju väldigt viktiga. Men till exempel det jag direkt reagerar på är det som att sömn är inte med i det här. Man kanske möjligen kan lite snällt säga att det är en vardaglig aktivitet. Men sömn är ju liksom ett eget begrepp och det är en otroligt central del i hälsa, mående och livskvalitet. Och jag kan verkligen prata om det i det oändliga därför att min sons största problem är hans bristande... Han har stört sömnmönster, han vill vara vaken på nätterna. Han får två olika sömnmediciner för att oftast kunna sova hyfsat bra hela natten. Och gör han inte det så, precis som alla vi andra människor, så fungerar han inte dagen efter. Han kan inte gå i skolan. Plus att han håller ju då minst en förälder eller kanske hela familjen vaken. Så det är en enorm påverkan på hela livskvaliteten då. Så den saknar jag oerhört. Och det vet jag också av praktisk erfarenhet. Därför att det är väldigt svårt. Jag söker väldigt många assistanstimmar för att min son behöver assistans på natten. För han vaknar och då kan han inte klara sig själv. Han kanske behöver en ny blöja, han kanske behöver tröstas. Han får absolut inte vandra runt i köket och hämta en kniv. Alltså han behöver liksom kollas på natten därför att han vaknar dygnet runt. Och det är otroligt svårt att få assistanstimmar för det här. Så sömn är något som omedelbart hoppar upp från sidan, liksom från pappret. Att det, varför inte det med? Det kanske är min personliga reflektion. Men jag tror att det påverkar väldigt, väldigt många människor på väldigt djupt plan.
Det finns ju också undersökningar och utredningar som har gjorts kring sällsynta. Till exempel en undersökning som kallas Sällsynta kollen. Där man pratar om andra faktorer och hur livskvaliteten påverkas gällande arbete. Du har varit inne på det. Du inte kan ha ett heltidsarbete idag. Och ekonomin, hur den påverkas, det sociala livet. Sex och samlevnad, främst som själv har en sjukdom.
Precis.
Sömn, det... psykisk hälsa. De parametrarna mäts i den här undersökningen och... Det ger ju något bredare än de här första fem som jag nämnde. Vad säger
Precis.
De då?
Och jag kan säga också att det här tror jag är också att man har varit väldigt fokuserad på barn. Som du nämnde, sex och samlevnad. Det är ju en enormt viktig del av en vuxen människas liv. Och det står ju inte heller med här. Men det är klart, för min son som är liksom 7-8 så är det ingen viktig sak. Men vi blir ju faktiskt duktigare också på att få människor, även med sällsynta och allvarliga diagnoser, att överleva till vuxenvärlden. Och då blir det liksom, då räcker inte de här fem till egentligen. Man får flera, du var inne på sömn, har vi varit inne på, sex och samlevnad, det är absolut en sån sak. Yrkesliv och hela det här, ja, att leva som en vuxen människa i ett samhälle. Vi är ju människor, vi är ju flockdjur, vi vill ju vara i ett sammanhang. Det ser jag inte riktigt heller täcks in i det här. Men det är en väldigt, väldigt djupt liggande mänsklig drivkraft att ingå i en grupp. Att känna att man är med i en liksom kompisgemenskap eller på ett jobb eller på en idrottsförening eller vad det nu kan vara.
Anders, du som har återigen träffat många familjer och personer och också i dina olika roller... pratat livskvalitet. Tycker du att det finns bra mätparametrar så att man på bästa sätt kan förstå de utmaningar som de som lever med den här typen sjukdom står inför och lever i och anhöriga?
Ja, men det kvittar ju vilken undersökning du än har, så är det ju upp till den som tolkar undersökningen och hur man kan använda sig av undersökningen. Så att jag tror inte att när de här undersökningarna har de här parametrarna, fine, men om vi lägger till en parameter till så betyder det inte att undersökningsresultat får ett förbättrat resultat för personen eller för samhället. Utan jag skulle vilja påstå att vi vet tillräckligt mycket. Lyssna på Oskar här, han ger ju ett facit. Så här är det, punkt. Så här är det för tusentals familjer i Sverige, punkt. Vad gör vi åt det? Vi behöver inte fler undersökningar för att titta på den delen. Det enda som vi inte har berört idag som man kanske skulle lägga till det är precis som du säger, det är vuxenlivet. Det blev fler och fler vuxenliv. Första gången vi såg detta problem var med Down syndrom. För hux flux, de brukade dö i 20-30-årsåldern. Hux flux började de leva till 40-50. Och då upptäckte man, de har hjärtfel, kan de få längre fram i livet? Det fanns ingen kunskap om det. Och det ser vi mycket på många diagnoser idag, att de blir äldre, eller den delen. Sen, det finns mycket att säga om det här, men jag skulle vilja gå tillbaka till det här med vad vi ska göra och vad det är som krävs. Jag blir upprörd varje gång när jag hör en förälder som du säger är att ja, det är upp till mig att veta var jag ska leta någonstans. Det är inte upp till den samhällsmedborgaren att vara kunnig nog att leta var någonstans finns samhällsstödet som kan passa för min familj. Det är samhällets och dess institutioners ansvar att leta reda på det. Så det tycker jag du kan genomföra i riksdagen.
Ja, tack.
Om vi tittar på en sak. Jag måste få upp den här livshjulet som jag kallar det för. Tänk på när man har ett friskt barn. Så går man till sjukhuset. Och det är okej. Okay. Du kan lägga all kraft i att trösta ditt barn. För du känner dig omhändertagen. Och ser då du möter massa människor som du känner. De vet vad de pratar om och de gör det rätta. Så kommer du med ditt barn till skolan, då möter du personal som har utbildat sig för att möta den här mindre varianten av människa. De till och med utgår från att du inte kan läsa eller skriva och de har förberett sig för att ta emot ditt barn. När det gäller socialtjänsten, vad du har för rättigheter eller möjligheter att göra i hemmet. Har du friska barn så är du trygg i det, för du vet den lilla broschyren är 10 sidor, du kan den. När det gäller att umgås med familjen och andra människor i ditt liv, i ditt vuxenliv, i dina framtidsbilder. Det funkar. Om du tittar på hur du får reda på alla de här grejerna, om du har ett friskt barn eller är frisk själv, så ser du att samhället kan kommunicera med oss. Det finns ingen som går omkring och är orolig för det här. Så får du ett barn med en kronisk sjukdom. Funkar inte längre. Det är inte förberett längre. Kom inte att säga att det är avsaknad av kunskap och insikt, återigen. Vi klonar Oskar här. Ska jag skicka ut det på vända en skola, på vända en försäkringskassa, på vända ett sjukhus, på vända, överallt. det är dags att, det räcker nu. Det är dags att sätta ner foten och säga att enough. Nu måste det till förändringar i grunden. Och vi måste vara modiga och ta det steget för oss.
Och här avslutar vi den första delen av det här avsnittet av Sällsynta podden med Oskar Ahlberg, Lina Nordqvist och Anders Olausson och mig Petra Eurenius. Fortsätt lyssna på del 2 redan nu eller när det passar dig. Tack för att du lyssnar på Sällsynta podden.